Och nu så ska vi över till dagens predikan och den har fått namnet Spread Love, Not Corona. Och det passar ju bra i dessa tider. Jag hoppas att ni hör tillräckligt bra också där ni är på internet. Och här i kyrkan så har vi predikoblad och vi har inte kunnat få ut dem. Men jag ska säga punkterna för er. Jag vill ge lite bakgrund i det som har hänt på sista tiden. Och gissningsvis läser de flesta av er nyheterna väldigt ofta. Men när man rör sig här i Örebro så verkar saker och ting vara ganska som de alltid har brukat vara. Det är inga större dramatiska förändringar och vi hoppas att det förblir så också. Men ta ett kort ögonblick och bara rekapitulera. Vad är det som händer över världen? USA har infört en typ av undantagstillstånd, ett krisläge. De har ställt in i princip alla flygningar från Europa och säkert andra länder också. Danmark stängde sina gränser häromdagen. Norge, läste jag i morse, hade stängt sina hamnar också till och med. Många butikshyllor har varit tomma. Jag vet inte hur det ser ut exakt just nu. Andra länder stänger alla skolor. Israel bestämde igår, jag läste det i morse i alla fall, att de förbjuder alla sammankomster över 10 personer. Italien satte ju hela sitt land i karantän och så vidare. Vi har aldrig varit med om motstycke i fredstid. Aldrig. Och det här är också öppna demokratiska länder som värnar om fri rörlighet och frihet att träffa dem man vill. Och nu så går regeringar ut över stora delar av världen och stänger inne, vaktar ibland till och med polis. Jag vet inte om det finns ännu mer vakter än så. Vissa länder kanske till och med har militärer, det känner inte jag till. Men det händer otroliga saker. Otroliga saker. Och många människor är väldigt rädda. Vet inte vad de ska tänka och tro. Och jag har också sett bekanta till mig på Facebook som har börjat sprida det jag tror är rena rama konspirationsteorierna om att viruset är skapat för att minska överbefolkning i världen och så vidare. Och där är liksom katastrofer. Det finns en annan väg man kan göra, det är att inte drabbas av panik, det är att inte bli orolig på fel sätt utan att ta ledarskap både över sig själv och över de människor man kan påverka. Så vad har vi gjort i vår kyrka då? Ja, en del av er har säkert sett, vi skickade ut nyhetsbrev igår, jag spelade in en film om kyrkans riktlinjer för närvarande och ändras de, då ändras ju det naturligtvis. Men vi har haft samtal om verksamheten, vi talar mycket med Hans som är våran vän och medlem i kyrkan och som har god inblick i smittskyddsspridning, och det har ju hänvisat om och han är med i samtalen. Men vi ville göra mer och jag hoppas att ni också känner att man vill göra någonting annat. Det som slog mig på torsdagen, det var att i princip alla nyheter handlade om me, myself and I. Mig, skydda dig. Bli inte sjuk. Naturligtvis smitta inte smittan vidare. Men väldigt mycket handlade om det. Stängning, avsluta, avbryt. I det här då, vad kommer kristna budskapet där Jesus gjorde allt för alla in någonstans? Så det vi gjorde var att jag ringde en ledande politiker från regionen, från Örebro län, som arbetar med sjukvårdsfrågorna, profilerade på dit, och sa, kan du komma till Söderkyrkan? Vi vill kunna skapa kontakter för att hjälpa till. Vi vill höra vad ni har att säga. Och jag ringde också vice ordförande för social välfärd som arbetar med frågor om människors utsatta lägen som finns i Örebro. Där finns väldigt många grupper med människor som har behov av samhällsstöd. Kan du komma? Vi vill träffa dig. Och vi var några stycken som träffades, så ni ser en bild här. Och vi är glada för vi hade väldigt trevligt ihop. Och jag kan visa bilden för er också. Det var ju ett gott, trevligt möte. Och pratade om vad kan vi göra för att välsigna vårt område och våran stad. Vi har också möte med Daniel Avaheden om våra hemgrupper. Vi har ju 5 så kallade nära grupper i kyrkan. Så skulle någonting utvecklas så att man inte får träffas som vi vill träffas, så kommer man kunna fortsätta träffas i hemmen. Vi har ju 5 nära grupper och vi kan med lätthet säkert starta flera nära grupper. Så vi kommer fortsätta hela tiden vara en levande församlingsgemenskap. Och så länge vi kan så är det liksom business as usual. skulle det förändras. Kolla på hemsidan. Men vi är en kristen gemenskap. Oavsett omständigheter. Skulle kyrkan brinna ner. Vi tillber Herren ändå. Hänger ni med? Så vi har rätt fokus i det som vi gör. Så det här var min bakgrund till det här då. Och vi har startat upp igår ett coronavolontärteam. Jag återkommer strax till det och hoppas du vill vara med. Jag har skrivit som introduktion på predikan idag. Om 3 år. Frågetecken. Om 3 år. Och den frågan ställde min prästkollega, vår prästkollega Sylvester till mig. Han sa till mig, Jonas, om 3 år, när du tänker tillbaka på den här tiden, hur vill du då minnas den? Hur vill du minnas den? Vill du bara vara den som såg efter dig och din egen familj? När många människor hade det svårt? Eller vill du se tillbaka på att du gjorde någonting annat? Och det var en fantastiskt bra fråga. Och därför har jag skrivit till er, hur vill du se tillbaka på denna tid? Man lever mitt uppe i en situation som än så länge inte är någon kris i Örebro. Men är det på många håll i världen. Och vi har världsvida nätverk. Alla vi känner i princip någon som bor någon annanstans. Hur vill du se tillbaka på den här tiden? Viktig fråga, eller hur? Och med det som bakgrund så vill jag få predika för er idag om att spread love and not corona. Och utgångstexten vill jag ha en bibeltext i Gamla testamentet som handlade om en tillfällig farsot, hemsökelse, epidemi som dödade många människor i den israelitiska gruppen ute i öknen. De hade lämnat Egypten under 340 års fångenskap. Det var ungefär 1 miljon människor som hade under Moses ledning lämnat Egypten. De hade befriats genom Guds hand. De hade gått genom Röda havet och var nu i trygghet. Men Gud hade sagt att ni skulle få ett land av mjölk och honung. Alltså allting ni behövde skulle finnas där. Och nu har de varit där ett tag. Och Gud hade valt att Moses skulle vara ledaren. Och Aaron var prästledaren för gemenskapen. Och de hade ett tabernakel, en tältkyrka kan man säga, där de tillbad Gud utifrån. Och de två var liksom the super leadership team kan man säga för den här gruppen av människor. Och nu var de där, de var ute i öknen. De hade problem, de saknade många saker som de trodde de skulle få. Och de började knota. De började bråka med ledarna. Och det är inte så långt ifrån hur det är många gånger idag nu. Den här bibeltexten jag ska få läsa för er har andra paralleller som vi inte försöker implicera här. Framförallt så är det så att där kommer en sjukdom som ett straff ifrån Gud. Och det säger inte jag alls att det är det som händer om corona. Men vi kommer se hur Aaron och Mose beter sig. Politiker och ledare och rektorer i vårt land är under högt tryck. Många har åsikter att de gör bra eller dåliga ting. Oftast sämre än bra. Men hur vill du se tillbaka på den här tiden? Så 4 Mosebok kapitel 16, verserna 1-50. Jag ska inte läsa allt detta. Jag kommer förklara sammanhanget. Så sammanhanget är att de är ute i öknen nu. De har varit där ett tag. De är besvikna. De är uppretade. De är hungriga. De är trötta. Det har inte blivit som de trodde att det skulle vara. Och så är det nu också. Många hade inte en tanke på att vi som lever i den fria världen, vi som har en humanistisk livshållning, hur kan sån här panik drabba så många länder? Hur kan sån här oro, sjukvården klarar inte av, man är oroliga för vad som komma skall. Vad händer med maten? Vad händer med medicinerna? Så här skulle det inte vara. Och då börjar de knota med sina ledare. Här är en speciell typ av knot. Och då samlades 3 personer, Korash, Datan och Aviram. Det var 3 ledare från olika delar av israelitiska lägret. Och de går fram till Mose och Aron och så står det så här i vers 3. Ni har gått för långt. Hela menigheten är helig, allesammans. Och Herren finns mitt ibland dem. Varför vill ni vara för mer än Herrens församling? Så de var upprörda. 2 människor hade nu fått större inflytande av Gud. De tyckte alla ska ha samma inflytande. De ville ha någon form av anarki i princip. Varför ska ni ha företräde? Varför ska ni få bestämma? Alla vi ska få bestämma. Alla vi ska få ta ställning. Ni har gått för långt. Och då har jag skrivit som första punkt till er. Vaka över dina reaktioner. Vaka över dina reaktioner som du har just nu. Eller vaka över också andra människors reaktioner. Här är en man som gör en tolkning av att livet är orättvist. Andra människor som är mina ledare har tagit fel beslut. De har gjort för mycket. De har gjort för lite. De har inte gjort rätt. Och de blir upprörda. De blir arga. Så de går till sina ledare och så säger de: nu har du gått för långt. Alla vi borde få vara med i det här beslutet. Och du har valt ett sätt som inte vi vill. Många människor går för långt åt både ena och det andra hållet just nu. I Ordspråksboken 4, verserna 6-13, så står det så här. Ordspråksboken 4. Lyssna, min son, ta emot mina ord, så får du leva länge. Vishetens väg lär jag dig. Jag leder dig på rätta stigar. Där kan du gå utan att möta hinder. Springa utan att snava. Håll alltid fast vid den fostran du har fått. Ta vara på den, ty den är ditt liv. Och då vill jag få uppmuntra dig som är troende, som är kristen. Kom ihåg den fostran du har fått. Du är i Guds hand. Ditt liv är i hans hand. Ditt namn är skrivet i livets bok. Och du har fått en kallelse. Du har blivit iklädd den helige ande. Kristus är med dig. Han lever i dig. Och han älskar både dig och dina medmänniskor. Vare sig de är på din sida eller inte. Kom ihåg den fostran du har fått. Och fly dit. Vi som är kristna. Vare sig man är det eller inte, har man oro. Jag har äldre människor jag känner i min släkt och min närhet som är äldre. Som innehåller tydligt den här riskgruppen. Man kan känna, hur ska det gå? Då, vad är fostran? Vi tar allting vi har till korset, till Kristus, till honom. Och han tar emot vår börda. Han vill bära våran börda. Så att jag är fri från att bära min börda. Och vad kan jag göra då? Jag kan bära andra människors bördor. Okej? Okay? Och så står det fortsatt här lite längre ner. Min son, lyssna på vad jag säger. Vers 20. Hör noga på mina ord. Släpp dem aldrig ur ditt sikte. Bevara dem djupt i ditt hjärta. Till de ger liv åt dem som finner dem och läker dem mot hela hans kropp. Mer än allt annat, vakta ditt hjärta. Till hjärtat styr ditt liv. Hjärtat styr ditt liv. Om din tanke nu är: det här är en konspiration. Någon har medvetet skapat viruset, släppt ut det i Wuhan. De har en plan, de har en tanke. De vill infiltrera människor, de vill skada människor. Och någon är förberedd för någon form av attack. Då kommer hela dina tankemönster bli i enlighet med det. Det är någon osynlig kraft som är emot mig. Jag kan inte lita på någon. Jag kan inte lita på mina politiker, jag kan inte lita på Folkhälsoinstitutet. För de har nog kanske hemliga möten trots allt. Om din tanke är att livet är ett lidande. Ja, nu kom den här sjukdomen. Ja, jag har bara väntat på den i 20 års tid. Pandemin kommer. Ja, det är bara att hålla ut. Livet är meningslöst. Och du kommer gå in i någon form av depressiv hållning. Ja, det är bara att hålla ut. Jag visste det skulle komma. Det finns en annan väg att tänka på det här. Och det är den vägen som Bibeln berättar. Den finns i Romarbrevet 8, verserna 20-23. Romarbrevet 8, 20-23. Och jag ska börja ett kort nedslag där. Nu går vi tillbaka på, vad är det för fostran som Guds ord ger till alla människor? Då står det så här, Paulus skriver: vi vet, i en fantastisk formulering, det står inte vi tror, det kanske är så, vi vet att hela skapelsen, där ingår du och jag, där ingår träden, där ingår björnarna, där ingår ju liksom hela ekosystemet. Där ingår också virusen. Okej. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva, vi ropar också i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria våran kropp. I hoppet är vi räddade. Vad säger han här då? Vi lever i en fallen skapelse. Du behöver inte tänka din konspirationsteori. Naturligtvis skulle någon kunna skapa en hemsk sjukdom och släppa ut den. Ingenting tyder på det nu. Du skulle kunna tänka att livet är ett lidande, allt är meningslöst. Du kan säkert tänka andra sätt också. Men du kan också välja den här bibliska vägen. Ja, skapelsen är ofullständig. Den ropar i födslovåndor. Lidande finns, men det är inte det det handlar om. Den är brösten, men det finns en helhet i Kristus. Så jag lever mitt liv i helheten i Kristus. Och då kommer det påverka dina tankar på ett sätt som mobiliserar en helt annan initiativförmåga hos dig. Du behöver inte välja konspirationen. Du behöver inte välja paniken. Du behöver inte välja humanistiska vägar som säger allt borde vara gott, men nu är det inte gott, så nu måste jag fokusera på mig själv och inte lita på någon annan. Vet du vad? Du kan välja friden mitt i stormen. Och det behöver inte vara du som har en storm, men där du går fram, där går då friden fram. Och andra människor lever i en storm, och vet du vad? Då kommer de i stormens öga, för du står nära dem. Och där är det stillhet, där är det frid, där finns det någonting som kan synas. Om jag är orolig, jag är rädd, vad ska jag säga då? Säg som det, jag tar min oro till Kristus. Kanske dagligen, kanske 10 gånger per dag. Så jag vill säga till dig, vaka över dina reaktioner. Och det är det vi ska försöka göra också i den här församlingsgemenskapen. Vår vision, det är att vara en utrustande mötesplats för ett liv i Kristus. Genom att upptäcka, växa och dela Kristus. Och nu understryker vi med all tydlighet att vi är en utrustande mötesplats. Det finns människor som behöver utrustning. Har man någorlunda socialt nätverk, kanske en familj, kanske några man känner i närheten. Ja, det är inte så himla besvärligt att ta en frivillig karantän om man är förkyld i 2 veckor. Men om du redan från början är ensam och behöver andra människors hjälp, och du inte längre får besök därför de inte längre får besöka dig, dina barn, dina barnbarn kan inte komma därför att du har fått en förkylning eller tvärtom, då är det inte lika kul längre. Och då kan man fundera sig, vad kan vara min reaktion? Ja, min reaktion är att fortsätta leva med Kristus. Och som vår vision säger, nu får vi dela Kristus i ord och handling. I ord och handling. Och det är ett val, hur tänker jag reagera? Som Bibeln säger i Ordspråksboken 4:23. Hjärtat styr ditt liv. Hjärtat styr ditt liv. Vad säger ditt hjärta nu? Det kanske inte säger så mycket, men Guds hjärta säger däremot väldigt mycket. Det säger väldigt mycket. Och därför är min andra punkt till dig att vara redo att göra uppoffringar. Var redo att göra uppoffringar. Det finns en bild här på biskop Cyprios. Han var verksam i Rom på 200-talet. 259 eller 249 till 262 så drog det igenom en pandemi i Rom, i Romariket. Och den här biskopen, han gav namn till hela sjukdomen. Och vet ni varför? Så såg han ut. Och det är inte den glada Sylvester uppe till vänster, utan det är prästen i mitten där. Okej. Han gjorde någonting som ingen annan gjorde. Så vad hände den här bibeltexten som jag berättade för er kort om? Korash, Datan och Aviram, de kom till Mose, de kom till Aaron i 4 Mosebok 16, och så sa de så här: varför ska ni vara speciella för? Imorgon gör vi så här att vi alla ställer oss upp utanför tabernaklet med våra 4 fat av rökelse. Och då ska du och Aaron också stå där, sa de till sin ledare. Då ska du också stå där. Och sen ska vi se vad Gud tänker göra. Så dagen efter så kom Mose och Aaron tillsammans med 250 andra personer, om inte jag minns fel, det var 250 eller 260 andra människor som följde då Korash, Datan och Aviram. Och de ställde sig utanför tabernaklet, för nu ville de här andra människorna minst få se att Gud kommer välja alla. Han kommer inte bara välja Mose och Aaron. Och vet ni vad som händer? Någonting som Korash inte alls hade tänkt på. Gud drabbade alla utom Mose och Aaron med död. Och det går först så är det som ett slukhål som öppnar sig i marken, så att Korash, Datan och Avrams hela släkter och familjer faller ner genom jorden och dör. Fruktansvärd händelse. Det blev inte alls som de andra människorna först som hade sin panik hade tänkt. Du vet, när de var så upprörda, då hade Mose kunnat sagt så här: här är jag som bestämmer. Han hade kunnat säkert båda fram vakter och soldater, att ta dem till fånga och slå dem eller vad som helst. Men han valde inte det. Okej, vill ni pröva Herren, då får Herren också pröva mig då. Han valde inte att inte använda sin makt för att styra och ställa andra människor. Han valde istället att tjäna de människorna som just nu attackerade honom. Så han sa, okej, jag ställer upp. Jag kan ställa mig utanför templet här och visa att Gud får välja mig igen i så fall. Jag tar risken att bli bortvald. Och Gud underströk att Mose och Aaron var ledarna. Han var beredd att göra en uppoffring. Den här mannen då, biskop Cyprios på 200-talet i Rom. Det kommer en pandemi, står det på Wikipedia i alla fall, över Rom. Med hemska sjukdomsutslag, en blandning det stod att det verkade som att det påminner om ebola, alltså blödningar, höga febrer. Som mest dog tydligen 5000 människor per dag i Rom. Under den här tiden så är kyrkan alltid utsatt. Mängder med kristna, så fort man får tag på en kristen ledare, så tillfångatar man dem och så försöker man döda dem eller skilja dem åt. Kristna är ständigt betryckta för att de väljer att inte böja sig under kejsaren, utan de säger vi tillhör Kristus oavsett what. No matter what, we belong to him. Så de är inte alls omtyckta av ledarskapet eller andra människor. Många tycker illa om dem. I familjen när någon blir kristen så skapar det ständigt tragedi efter tragedi. Därför någon överger den gamla gudarna och blir kristen. Så kristna, de var alltid ifrågasatta, alltid utsatta, alltid utmanade. Och så kommer sjukdomen, pandemin, över landet. Gör en enorm påverkan. Vad händer då tror ni? Människor börjar ju dra sig till sina hem eller flyr så många som kan. Det som hände var samtidigt att många kristna sa, nu vill jag betjäna de som förföljer mig. Och med risk för sina egna liv så började de vårda de sjuka. Varför då? Därför vid något tillfälle i livet så hade de mött en Kristus som vårdade deras själ och som lappade ihop dem. Varför gjorde de det som ingen annan gjorde? Därför att Kristus har gjort för oss det ingen annan har gjort. Och de började betjäna människor. Säkert var det kristna som blev sjuka och dog. Vet ni vad utfallet blev? Människors bild av de kristna ändrades. När alla andra stack, då stod de här. Vi som tycker illa om dem, de stod här. De brydde sig. Och bilden av kyrkan växte. Och det här var inte många år innan sedan kristendomen gick från att bli förföljd. Mängder människor dödade. Till att det blev statsreligion i landet igen. På 300-talet under Konstantin. Det är inte alls omöjligt att den här situationen, hur de betedde sig, inverkade på detta. Det var det ena. Det andra var att antalet människor som kom till tro och började leva med Kristus ändrades. Vet ni varför? Ja, enligt källorna så beror det på att de såg att de kristna betedde sig annorlunda. Alla andra hade panik, de var rädda. Men du vet, i Bibeln står det ju i Psaltaren 121 att min själ tillhör Herren. Min ingång i livet var en gåva från Gud. Det var inte en slump. Min utgång i livet är betryggad tack vare korset. Det är ingenting att frukta. Vad är det värsta som kan hända en människa? Just nu är människor rädda dö. Men som kristen så skriver Paulus, men döden, det är bara en vinning att få leva i gemenskap med Herren. Så den makten är bruten över oss. Det är därför jag säger till er, ta tillbaka er den fostran ni har fått. Vad har ni fått upptäcka om Bibeln, vad den säger om liv och död och hälsa? Och samtidigt har jag läst ett bibelord om vishet, så jag kallar det inte att vara oansvariga. Jag kallar det inte att vara liksom högmodiga och säga att jag behöver inte tvätta händerna. Det är inte det jag menar. Jag talar om hjärtats inställning just nu. Och att vara redo att göra uppoffringar. Precis som de gjorde för att tjäna. Så min utmaning är, min uppmuntran till er. Det är vad Paulus skriver i andra Timoteusbrevet 2, vers 3-4. Och där står det så här: var också du beredd att slita ont som en god soldat åt Kristus Jesus. Och så fortsätter det. Men en soldat, de tänker aldrig på sin egen försörjning. De litar på sin överbefälhavare eller sin befälhavare. När jag la ut igår filmerna tog det inte lång tid innan jag fick kritik. Du får absolut inte hjälpa någon. Du kan bli smittad. Och det är fascinerande, men samtidigt på att de räknar med att vi alla ska ha den här sjukdomen i princip. Okej? Det är därför vi igår startade upp ett coronavolontärteam. Och blir det 10 i det teamet, då gör vi vad 10 personer klarar. Blir vi 100, då gör vi vad 100 människor kan klara. Blir vi 200 eller fler, då gör vi vad 200 eller fler kan klara av. Det enda jag har bestämt mig för, det är att betjäna min nästa. Därför Kristus, han älskar mig. Han bryr sig så mycket om mig. Vid ett tillfälle så lyfte han mig upp ifrån problem som jag har haft tidigare i livet. Han skapade någonting nytt inom mig. Och nu när så många backar undan, då vill jag i mitt hjärta be. Jag berättar det här för er, för det är mitt uppdrag som präst att vara liksom en röst för oss. Och därför det är inte att synas. Att här, Jesus, här är jag. Sänd mig. Vad kan jag göra? Inte, vad kan jag inte göra? Så vi har förberett här nu. Vi kan få se hemsidan. Som det ser ut då. Då finns det först en film om verksamheten. Och om man går ner. Är det här en skärmdump eller hemsidan? Det kan man scrolla ner lite grann bara. Och här står det våra volontärteam. Jag berättar om volontärteamet. Och hur man kan anmäla sig där. Och det här kan ni dela. Det är inte någonting för våran kyrka. Vad är tanken här nu? Tanken är följande. Just nu finns det 3 grupper att anmäla sig till. Det kan säkert bli fler. Det finns inte ett perfekt grupp att anmäla dig till någonting. Det finns administration. Det finns att kunna vara en hjälpande konkret hand. Och det finns telefontjänst. Så planen är att nästa vecka då ska vi ringa alla våra medlemmar i kyrkan här. Det kommer besöksgruppen göra. På de som är 75 och äldre. Och säga: hur är läget? Skulle det dyka upp något behov, så ring till kyrkan. Vi vill hjälpa, vi som kan. I alla fall försöka att hjälpa. Men vår vision, det är för mänskligheten. Och det är i synnerhet för området kring vår kyrka. Så min dröm, det är att vi kan sluta oss samman och få en telefongrupp som kan ringa runt till så många människor över 80 år som möjligt. Med början på Sörbyängen och Sörby. Och sen så låter det spridas ut. Där vi ringer och säger: hej, vi är från Sörbykyrkan. Hur står det till? Hur mår du? Hur påverkas du av de här karantänsituationerna som finns? Behöver du hjälp, så ring till oss om inte du har ett behov just nu. Så vill vi i alla fall försöka att få hjälpa. Så drömmen är att få ett gäng som kan sitta på hitta.se, eller vi kanske kan hitta andra adresser, och bara ringa och ge erbjudandet. Och sen vill vi ha en grupp av människor som kan göra vad som behövs. Vi ska inte på eget initiativ bli hemsjukvårdare. Jag tror inte vi får det. Men vi ska kunna be för människor, och vi kan också handla för människor. Saker i mataffärer. Det kan vara, jag vet inte vad behoven nu är för någonting. Då vill vi kunna möta upp det. Och sen behöver vi ett administrationsteam, för det kommer bli mycket administration. Och mitt uppdrag kommer vara att få det här att fungera, så vi kan betjäna så många människor som vi kan göra. Det finns ingen risk för någonting annat än din och min bekvämlighet. Så på tisdag förmiddag har vi ett möte i kyrkan, då vi kommer strukturera upp det här mycket tydligare. Och sen hoppas jag att vi kan få ut information i Sörbyängen med affischer, och att en del är med och vi sätter upp affischer på lägenheter och så vidare. Och har man behov, så kom och berätta det för kyrkan här. Så vi kommer inte stänga ner. Och jag kommer gå själv om det bara blir jag. Men jag hoppas att det blir närmare 100 till att börja med i alla fall. För jag tror att det här sträcker sig under lång tid. Jag vet inte vad ni tänker om detta. Men låt oss vara redo att göra uppoffringar i en tid då andra människor säger: nu tänker jag på mig själv. Tänk på dig själv då, idag och imorgon, så är du redo att tänka på någon annan längre fram. Och är du förkyld, då kan du vara med i telefongruppen. Bra, eller hur? Så jag vill bara uppmuntra om detta. Så jag vill säga som punkt 3. Tiden går här. Vi får ta lite lovsång efteråt. Det känns viktigt att få ge chans att prata mer om det här. Att var annorlunda. Min uppmaning är var annorlunda. Gör en skillnad. Och ni ser ju en bild på ett gäng med figurer där. En är gul. Och min uppmaning till er bara. Kanske man kan vara annorlunda. Varför då? Om vi är annorlunda. Kristna är annorlunda. Det står i Bibeln. Vi tillhör inte den här världen. Vi tillhör Guds rike. Eller hur? Så att. Det står nämligen så här. Vad händer då? Massa människor dog. Det är förfärlig berättelse i fjärde Mosebok 16. Och det kan dyka upp massor med tankar nu. Sänder Gud sjukdomar? Hur kan han döda människor och så vidare? Och det är jättebra frågor. Vi kan gärna ta det vid ett annat tillfälle. Nu är det en annan poäng jag vill ta fram. Aron och Mose blir ifrågasatta. De blir uthängda i princip. Och Gud visar sig vara på deras sida. Vad händer sen? Kort därefter så bryter en hemsökelse ut. Och det är som att Gud skickar någon form av dödsängel. Det står inte, men någon form av hemsökelse skickar Gud ut bland folket. För de är så arga, upprörda dagen efter. För de säger, hur kunde Gud döda de här människorna? Gud är hemsk. Han är förfärlig. Om det finns en Gud, god Gud, hur kan han sända coronaviruset? Okej, så då kommer det här då igenom. Nu, som sagt, jag sa i början av predikan, jag påstår inte nu att Gud har sänt coronaviruset. Men jag har hört om sakerna, folk undrar, varför gör Gud det här om Gud är god? Men då kommer den sjukdomen. Aron och Mose har precis blivit uppläxade, men Gud visar sig vara på deras sida. De har rätt att vara besvikna eller arga, de har fått sin makt återinsatt, de kan gömma sig på sitt kontor, skicka ut sina soldater, de kan bara gömma sig. Oj, nu kommer det sjukdom, nu sticker vi. Och vad gör de istället? Mose säger till Aron, spring in i tabernaklet, tältkyrkan, hämta rökelse vid altaret och spring ut bland folket. Och Aron gjorde det, och så står det att där Aron stod, där upphörde hemsökelsen. Och så står det rent bokstavligt talat att Aron bringade så försoning åt folket i vers 47. Och han stod, står det i vers 48, han stod mellan de döda och de levande och hemsökelsen upphörde. Och så står det att vid hemsökelsen omkom 14 700 människor plus de som dog dagen innan. Vet du vad? Vi kan vara annorlunda och göra en skillnad. Alltid. Det handlar inte om det här viruset. Det är så många människor som tar livet av sig. Som dödar sig själva. Som mår dåligt. Som inte vet vad de ska göra. För de har inget hopp. Det är ju nästan till som en sorts pandemi. Över psykisk ohälsa över världen också. Som bara sveper in. Och förlamar familjer. Byter sönder relationer. Vad gör vi då? Vi kan få stå emellan de levande och döda. Med vad? Och rökelsen symboliserar Guds helhet, närhet och bönen. Och hans ord och hans ande. Ett fantastiskt uppmuntrande budskap. Gud, han är på alla människors sida. Men han har kallat kyrkan att få vara hans fötter och händer. Så kanske närmaste veckan eller två eller månaderna. Om du kanske minskar ditt Netflix-tittande eller Facebook-tittande från 3 filmer till 2. Då har du vunnit 2 timmar som du kan använda i kyrkan för att välsigna andra människor. Och om vi är 100 människor som ger 2 timmar i veckan. Det blir 200 timmar. Okej. Visst är det fantastiskt? För 2 år sedan hade vi gudstjänster om kris med Kristus. De finns kvar på hemsidan. Och då fick ni höra om hur pass oskyddat eller oförberett Sveriges civilförsvar är för större kriser. Jag hade 3 söndagar om det. Jag predikade 2 söndagar om hur man kan tänka i en kris. Och en söndag hade vi en gäst från riksdagens försvarsutskott som svarade på frågor om hur vi kan tänka som kyrka. Och jag ringde den politikern nu i veckan och han hade precis haft ett samtal med inrikesministern Mikael Damberg om att vi behöver kyrkorna och civilsamhället. Men ingen kommer fråga oss. De har inte resurser till att fråga oss. Men Kristus, han kallar oss till sig. Och det räcker hela vägen in i människans hjärta. Amen. Jesus säger, älska din nästa. Och Johannes, Jesus lärjunge, säger, vi älskar därför han först älskade oss. Och kärlek är ett verb. Och Jesaja säger i kapitel 43, nu gör jag någonting nytt. Det spirar redan, ser ni det inte? Jag ska göra en väg genom öknen och strömmar i ödemarken. Och många människor lever nu i öknen. Och han gör en ström, var då? In i ditt hjärta. Och nu erbjuder jag dig en organiserad möjlighet till detta. Men stiger du inte in i det, så lev med Herren vart helst du är. I tjänst för andra. Och han betjänar dig med allting du behöver. Det finns säkert 100 frågor. Och du får gärna ge dem till mig efteråt. Så kanske vi får svar på tisdag. Okej? Okay? Angående det här. Men vi säger som avslutning det Jesus sa när han hade befriat en man. Han säger, jag vill följa dig, sa mannen. Och då sa Jesus, berätta om mig då. Och mannen gick och berättade om honom. Låt oss bringa hopp till Örebro. För Kristus är hoppet. Amen. Vi ber tillsammans. Kom helige ande, fyll mig med din kraft. Låt mig förändras i mina tankar och val genom ditt ord och din ande, så att min vilja blir att göra din. Låt mig dela kunskapen om vem du är och vad du kan göra i Jesu namn. Amen. Så spread love and not corona. Och Gud välsigne er.